السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. Vi fortsätter att gå igenom denna välsignade bok som är skriven av Imam al-Bukhari, Kitab Adab al-Mufrad. Och jag tänkte ställa lite frågor från tidigare lektioner för att se vad ni minns. I första hadithen så gick vi igenom den kända hadithen där profeten Muhammad al-Islam frågades: vilka är de bästa av gärningar? Vad var de tre bästa gärningarna som nämndes i denna hadith? Är det någon som minns den första? Vilken var den bästa gärningen? Att be? När? Att be i tid. Den andra? Att vara god mot föräldrarna. Och den tredje? Jihad fi sabilillah. Nam. Vi gick också igenom den kända hadithen där en man frågade profeten al-Islam: vem ska jag vara snällast emot? Vem ska jag behandla bäst? Vad var då svaret? Mamma. Ibrahim.
Mamman tre gånger och sedan fadern.
Och sedan fadern. Och sedan efter fadern?
Grannen.
Nej.
Släktingar.
El-aqrab fel-aqrab. De som kommer närmast. Ahsant. Vem skulle du vara snällast mot? Av alla på jorden. Din mamma. Och sen din mamma, och sen din mamma, och sen din pappa. Och sen dina släktingar. Tayyib. Vi gick också igenom förra veckan den här frågan om hur kan man gengälda sina föräldrar? Hur kan man gengälda sina föräldrar, Khalid? Det enda sättet är om du skulle finna dina föräldrar säljas på marknaden som slavar. Och du köper dem och du befriar dem. Då är ni kvitt. Annars är det typ omöjligt. Man är alltid i skuld till sina föräldrar. Ja. Sen gick vi också igenom hadithen där profeten al-Islam sa: ska jag inte berätta för er vilka de största synderna är? Och sahaba sa: jo, ja Rasulullah. Och vilka var de största synderna, Yusuf? Kyrk och sen olydnad mot föräldrarna och sen att tala falskt eller att vittna falskt. Bra. Vi nämnde också förra veckan synden av att svära och förbanna sina föräldrar. Och vi sa att en person kan svära åt sina föräldrar på två sätt. Minns ni vilka två sätt? Säkta.
Att du svär direkt till dem eller att du svär åt någon annans föräldrar och du gör så att den personen svär tillbaka mot dina föräldrar.
Precis. Precis. Ni hörde alla, va?
Ja.
Vad är synden för den som försvarar en person som gör innovationer och sympatiserar med den här personen? Ja.
Englands förbannelse.
Nej, inte England. Allahs förbannelse. Allahs förbannelse över den som försvarar en innovatör. Tayyib. Vi kommer nu då att börja med dagens hadither. Och innan vi börjar så vill jag också säga att vi släppte idag på hemsidan ett studiehäfte man kan ladda ner med de 70 första haditherna. Och så kommer vi inshallah släppa mera studiehäften allt eftersom. Som ni ser väldigt bra här. Plats för att skriva. Så man kan ladda ner dem inshallah och ta med sig och anteckna eller sitta och anteckna hemma. Inshallah och ta'ala. Vi kommer ju då att bara gå igenom de autentiska haditherna. Och alla hadith som är svaga hoppar vi över. Och alla kapitel som endast innehåller en svag hadith hoppar vi också över. Och därför finner ni att nummerordningen är ojämn. Vi har kommit fram till kapitel 9 och hadith 18. Kapitel 9 och hadith 18. Och författaren säger här kapitel 9. Bab yabirru walidayhi ma lam yakun ma'siya. Kapitlet att man ska vara god mot sina föräldrar så länge det inte är synd. Man ska vara god och lyda sina föräldrar så länge det inte är synd. Nej. Vi har ju nämnt tidigare att man ska vara god mot sina föräldrar. Man ska vara snäll, man ska vara lydig, man ska stötta dem och hjälpa dem och tjäna dem så gott man kan. Men man ska inte lyda sina föräldrar om det innebär synd till Allah subhanahu wa ta'ala. Om föräldrarna säger åt dig att göra någonting haram, då får man inte lyda dem. Okej? Okay? Man får inte lyda dem. Även om det innebär att de blir arga och ledsna, så får man inte lyda dem. För som profeten Muhammad sa, alayhi salatu wassalam, så finns det ingen lydnad till skapelsen om det innebär olydnad till skaparen. Du får inte lyda skapelsen, någon människa, om det innebär olydnad till skaparen. Så vi sätter inte folk före Allah subhanahu wa ta'ala, även om det skulle vara våra föräldrar. Utan Allah kommer först. Ja. Och författaren nämner här en mashallah väldigt mäktig hadith som berättas från Abu Darda radiyallahu anhu. Där han säger att profeten Muhammad a.s. gav honom en wasiyya. Profeten a.s. gav honom ett råd. Han gav honom ett råd att hålla fast vid 9 saker. 9 stycken saker, mashallah. Han sa att profeten a.s. gav mig rådet med 9 saker. Det första, att inte sätta någonting vid Allahs sida. Att inte göra kyrk. Även om du skulle huggas i bitar eller du skulle brännas upp. Och att aldrig lämna en obligatorisk bön medvetet. För den som lämnar bönen har förlorat Allahs beskydd. Och drick inte khamr, alkohol, för det är nyckeln till allting ont. Och lyd dina föräldrar om de så skulle beordra dig att överge eller överlämna dina världsliga ägodelar till dem, så ska du överlämna det. Och avvik inte i lydnad från de som har makten, även om du tror att du har rätt. Och fly inte från armén under slagfältet, även om du tror att du kommer att gå under och dina vänner skulle fly. Och spendera på din fru från det som du har. Och lyft inte pinnen eller käppen från din familj. Och gör så att de fruktar Allah Azza wa Jal. Och denna hadith är hasan. Så här nämnde profeten a.s. 9 stycken punkter. 9 saker. Och här säger ulema att det här är ett väldigt effektivt inlärningssätt. Eller utlärningssätt. Att man numrerar kunskapen. Jag ska lära dig 3 saker. Akta dig för 7 saker. Det blir mycket lättare att komma ihåg än att jag säger, jag ska lära dig 3 saker. Jag ska lära dig några saker. Då minns du inte var det 3 eller 4. Nej, det var 3. Då måste du minnas alla 3, eller hur? Och där finner man ofta i många hadither. Att här så sa han 9. Den andra hadithen, profeten Al-Islam, varnade för 7 enorma synder, eller hur? 7. Och räkna upp dem. Det finns 10 egenskaper av fitra. Och han räknade upp dem. Så att vi finner ofta det här i sunna. Och det här är också någonting man kan se i ulemas böcker. När du kollar i ulemas böcker så har de gjort på detta sätt. Bönens villkor är, hur många? 9. Bönens pelare är 14 och så vidare. För att det blir lättare att komma ihåg. Eller hur? Wudus villkor är si och så många och så vidare. Så att man lättare då kan memorera kunskapen. Så här så lärde profeten al-Islam Abu Darda 9 stycken saker. Den första punkten, och det är den viktigaste, det är att aldrig någonsin göra kyrk. Att dyrka någonting vid Allahs sida. Även om du skulle huggas och skäras och hackas i bitar. Eller man skulle bränna upp dig. För att du ska göra kyrk så ska du inte göra kyrk. Här så har vi en viktig punkt. En muslim får ju absolut aldrig under några som helst omständigheter begå kyrk. Kyrk är den värsta, grövsta synden som finns. Den enda synden som Allah inte förlåter i nästa liv. Man kan be om förlåtelse för i detta liv. Men dör man som en mushrik, en person som dyrkar någonting vid Allahs sida, så är det kört. Man kommer aldrig att gå in i paradiset. Man kommer att brinna i elden för alltid. Så kyrk är den värsta och grövsta synden som finns. Här så sa profeten till Abu Darda radiallahu anhu att du får aldrig begå kyrk, även om man skulle hugga dig i bitar eller man skulle bränna upp dig. Har vi inte i islam att om du är under hot, man hotar dig vid livet, så får du göra någonting haram? Finns det inte islam? Jo. Yani om en person riktar en pistol mot ditt huvud och han säger nu ska du förneka islam. Nu ska du dyrka den här statyn till exempel. Då får du säga att ja, jag är inte muslim. Och du får göra sujud till statyn. Men på ett villkor. Att du bara gör det ytligt. Och du har iman i hjärtat. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Alla säger att de är ursäktade. De som gör det under tvång. Och deras hjärtan finner frid i iman. Och det fanns en av sahabi som var tvungen att säga fula saker om islam och Muhammad a.s. Och han sa det under hot. Och då så sa profeten till honom sen när han kände sig väldigt ledsen. Han sa om de gör det igen så säg samma sak igen. Jenny, du är ursäktad. Så vad är det då som menas med hadithen? Om en person kommer med yxa och säger gör kyrk, annars kommer jag hugga sönder dig. Han sa gör inte kyrk här. Då säger ulema, Jenny, gör inte kyrk med hjärtat. Alltså aldrig, aldrig någonsin upp islam för någonting, vad det än må vara. Okej? Okay? Eller, den andra förklaringen. Om du är under hot och någon säger gör kyrk, gör det inte ändå. Säg, du får hugga sönder mig, du får bränna mig, jag bryr mig inte. Jag kommer aldrig att göra kyrk. För när man säger att man är under dödshot och det är tillåtet att gärna göra de här sakerna, så är det inte att du måste göra dem. Du har valet att göra dem. Förstår du? En person står med pistol mot huvudet och säger bli kristen. Du kan säga, ja okej, okay, jag är kristen. Låt mig gå. Men du tror inte på det. Men du kan också säga nej. Aldrig i livet. Jag är muslim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ittaqillah. Du ska bli muslim, jag ska inte bli kristen. Till exempel. Och baff, han skjuter i huvudet. Inshallah du shahid. Förstår du? Det kan också vara en tolkning av det här uttalandet. Så alla kulihal. Uttalandet betyder att man ska stå fast på sanningen. Man ska stå fast på tawhid, på islam och aldrig sätta någonting vid Allahs sida. Och sen så sa profeten alaihi sallatu wassalam och lämna aldrig en obligatorisk bön. För den som lämnar bönen har förlorat Allahs beskydd. Lämna aldrig en obligatorisk bön medvetet. För den som gör det har förlorat Allahs beskydd. Bönen är den största plikten som muslimen har. Den bästa gärningen som man gör är denna salah. De fem obligatoriska bönerna. Och profeten Muhammad a.s. han sa att skillnaden mellan oss och dem är bönen. Skillnaden mellan vem? Muslim och kuffar är bönen. Och han sa den som lämnar bönen har begått kuffar och har begått kyrk. Så att lämna bönen tar människan ut ur islam. Som Umar radiallahu anhu sa, men taraka salah fala hadda lahu fil islam. Den som lämnar salah har ingenting med islam att göra. Den som lämnar bönen hör inte hemma i islam. Så han sa här, lämna aldrig en obligatorisk bön med flit. Det kan hända att man kanske gör det med glömska. Du glömmer bort bönen, du försover dig. Men aldrig att du lämnar en bön med flit. Finns inte på din agenda. Alhamdulillah, det är bara fem salah som vi gör. Och de är utspridda under dagens lopp. Du har ingen ursäkt att lämna en bön. Du kan be hemma, du kan be när du är på skolan, du kan be när du är på jobbet. Alhamdulillah, det är lätt att be. Och det tar inte lång tid. För den som lämnar en obligatorisk bön, vad händer med honom? Han förlorar Allahs beskydd. Han förlorar Allah subhanahu wa ta'alas beskydd. Och vem skulle vilja förlora Allahs beskydd? Ingen, eller hur? Och sen så sa profeten alaihi wasallam: "Wala tashrabanna al-khamr." Och drick inte khamr, alkohol. För det är sannoliken nyckeln till allting ont. Drick inte alkohol, för det är nyckeln till allting ont. Han sa här, drick inte khamr. Ordet khamr på arabiska kommer från någonting som täcker, döljer. Och därifrån har vi också namnet på kvinnans sjal, som är vad? Khimar. Kommer från samma grundord. Khimar och khamr. Någonting som täcker och döljer. Och alkohol har fått det här namnet för att alkohol täcker ditt förstånd. Det lägger som ett hölje över ditt förstånd. Du förlorar ditt förstånd när du dricker. Okej? Okay? Och profeten Muhammad alaihissalam definierade alkohol eller khamr väldigt bra då han sa: "Kullu muskarin khamr." Allt som berusar är khamr. Och allt som berusar är haram. För det finns de som säger idag att okej, jag dricker inte alkohol, men jag röker på. Det är okej. Det står inte i islam att det är haram att röka en joint. Voilà, det finns folk som säger så. Och folk som kanske till och med går i moskén. Han säger, jag är värsta praktiserande muslimer, men jag röker på. Det är okej. A'udhubillah. Det är haram. Varför? För att det berusar. Yani, det gör dig snurrig, eller hur? Det får dig att förlora en del av ditt förstånd. Kanske inte lika mycket som alkohol, men det påverkar människan. Och samma sak med all narkotika. Det klassas också som khamr. Så baserat på detta är all alkohol och narkotika haram. Och profeten al-Islam, han beskrev det med en väldigt fin beskrivning då han sa att det är nyckeln till ondska. Nyckeln till ondska. Nyckeln till allting ont. Och i en annan hadith så sa han: "El-khamr ummul khaba'ith." Alkohol eller ruspreparat är grunden till allting vidrigt, genom allting ont. Och så sa han, det är det största av synder. Den som dricker det kommer att ge sig på sin mor, faster eller moster. Jag är en person som dricker alkohol, förlorar förståndet och kanske gör zina med sin egen mamma, moster eller faster. Och det kan hända, eller hur? Folk som gör sådana saker. Subhanallah. Och bara ett bevis på det här. Jag vill att ni ska förstå det här. Kolla upp det lite snabbt innan lektionen också. Just att alkohol är källan till ondska. De nämnde sån här brottsstatistik. Att ungefär 65% av alla våldsbrott är alkoholrelaterade. Yani bakom 65% av alla misshandlar finns det en alkoholpåverkad människa. Kolla kvinnomisshandel, kolla mord, kolla massa saker relaterade till alkohol. Ungdomarna här i centrum som röker på och knarkar. Gör de inte skamlösa brott för att få pengar till sina grejer? Gör de inte det? Eller hur? Vissa, subhanallah, man blir chockad. Muslimska ungdomar går hem till muslimer i deras hem och rånar dem i hemmet. Kanske slår en gammal tant för de vet att mashallah hon har guld eller pengar hemma. För att kunna köpa narkotika och så vidare. Är det inte narkotika som får en person att till och med börja stjäla från sina föräldrar? Eller hur? Ni vet narkomaner, de förlorar alla gränser. Om det är en kvinna, hon är beredd att sälja sig och så vidare. Subhanallah. Finns en hadith som Sheikh Albani nämner att vara autentisk, som illustrerar just hur alkohol är grunden till ondska. En dag så satt sahaba och diskuterade om vilka synder som var värst. Och de kom inte riktigt överens. Och då så sa de, hämta Abdullah bin Amr. Man hämtade honom. Och då så sa han att den skadligaste synden är alkohol. Den skadligaste synden, eller värsta synden, är alkohol. Och då så blev folk förvånade. Yani, hur kan du säga så? Och då så sa han att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att det fanns en konung från Bani Israel. Det fanns en konung från Bani Israel. Han hämtade en man. Och under hot så sa han att du måste göra en av fyra saker. Du måste döda en människa. Eller du måste göra zina. Eller dricka alkohol. Eller äta fläskkött. Du måste göra en av de här fyra sakerna. Annars kommer jag att döda dig. Så tänker jag den här personen. Han är religiös. Han måste göra en av fyra saker som är haram. Annars blir han dödad. Så mannen valde alkohol. Okej? Okay? Han valde bort mord, zina och gris. Och valde alkohol. Subhanallah. Så sa profeten alaihissalam. När han druckit. Så fanns det inget hinder för att han gjorde de andra tre sakerna. Han tänkte att jag dricker alkohol. Khalas, jag går härifrån. När han drack alkohol. Han dödade killen. Han gjorde zina och åt gris. Subhanallah. Vilket bevisar att alkohol är verkligen nyckeln till brott och ondska. Och att folk gör galna saker. Och det här är någonting som är bevittnat i våra samhällen. Så drick inte alkohol, för det är sannoliken nyckeln till ondska. Och sen så sa profeten alaihi salatu wassalam, och lyd dina föräldrar. Om de så skulle beordra dig att överlämna dina ägodelar, så ska du göra det. Och det här är det som är relaterat till rubriken. Att man ska lyda sina föräldrar så länge det inte är synd. Han sa här, lyd dina föräldrar. Och det här är generellt. Lyd dina föräldrar. Även, här kommer ett exempel. Om de skulle beordra dig att ge upp dina ägodelar. Genom din pappa eller mamma säger, jag vill ha allt du äger. Vad skulle du göra då? Skulle du säga ja eller nej, pappa? Ja, ta allt jag äger. Varsågod. Och du får inte säga nej. Du måste säga ja. Som han alla. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa, era barn är en gåva från Allah till er. Auladukum hibatun hibatullahi alaikum. Ordet hibba betyder gåva. Era barn är Allahs gåva till er. Och så läste han versen, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura. Att Allah skänker flickor till vem han vill och pojkar till vem han vill. Och så sa profeten alaihissalam, fahum wa aulad fahum wa amwaluhum lakum inihtajtum ilayha. Så era barn och det de äger tillhör er om ni behöver det. Hadith sahih. Era barn och allt de äger tillhör vem? Föräldrarna. Och samma sak, en gång så kom en pojke och klagade över att hans pappa tog saker från honom. Och då så sa profeten alaihissalam, du och det du äger tillhör din far. Eller låt han ta. Och om man verkligen skulle förstå den här punkten som vi har talat om. Att du står i en sån otrolig skuld av tacksamhet till dina föräldrar. Hängivenhet. Och du har en sådan skyldighet mot dina föräldrar. Att behandla dem väl på alla möjliga sätt. Och att du aldrig kan gengälda den goda saken du har fått av dem. Och att deras rättighet kommer efter allas rättighet och så vidare. Om du skulle förstå detta. Då skulle du inte ha något problem med att ge upp dina pengar till dina föräldrar. Och du skulle ändå se det som någonting litet. Men om man inte förstår den här punkten. Föräldrarnas rättighet, så tänker man, wow, vadå pappa vill ha mina pengar? Nej, det är orättvist och så vidare. Eller hur? Men som han alla, har man verkligen förstått föräldrarnas rättigheter, så kommer man att acceptera detta. Taib. Så han sa då här att om de beordrar dig att du ska ge upp dina ägodelar, så gör det. Och sen så sa profeten alaihissalam, och avvik inte i lydnad från den som har makten, även om du tycker att det är du som har rätt. Och ordet här, avvik inte i lydnad, kan också betyda tävla inte i makt. Alltså försök inte ta över makten, även om du tycker att du har rätt. Eller försök inte avvika från makten, även om du tycker att du har rätt. Och den här punkten handlar om lydnad till den muslimska makthavaren. Vilket är en grund i muslimernas aqida. Att vi lyder på de muslimska makthavarna. Så länge de inte beordrar med synd. Och så länge de är muslimer. Även om personen skulle vara en syndare och en förtryckare. Så får vi inte göra uppror mot dem. Utan vi har tålamod tills Allah subhanahu wa ta'ala byter ut dem mot en bättre människa. Och man kan ge dem nasiha och man kan göra många saker. Men man gör inte uppror. För uppror mot de muslimska makthavarna har under hela islams historia bara lett till ondska. Och senaste exemplet är den så kallade arabiska våren. Där vi fram tills idag ser hur hundratusentals muslimer har dött. Har flytt sina hem. Lever i rädsla, i fattigdom, i hunger. Har flytt till icke-muslimernas länder. Kvinnor blir våldtagna, muslimer blir torterade och så vidare. Det har blivit ännu värre än vad det var innan. Förstår ni? Så lösningen på våra problem är inte uppror och demonstrationer och val och demokrati. Utan det är att vi går tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Att vi gör toba. Att muslimerna går tillbaka till islam. Då kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ge oss bättre makthavare. Men så länge vi muslimer har vänt oss bort från Allah. Så kommer Allah att låta de här människorna finnas kvar. Förstår ni? Och det finns andra bevis på det. Det är en annan punkt som vi kanske inte ska fördjupa oss i just nu. Och sen så sa profeten alaihissalam och fly inte från slagfältet. Även om du vet eller får för dig att du kommer att gå under. Och även om du ser att dina vänner flyr. När det är en korrekt jihad fisabilillah och man möter fiender så ska man stå fast på sanningen. Man ska stå kvar. Man ska inte vända fienden ryggen. Och det har också nämnts som en av de 7 förgörande synderna. Att fly från slagfältet. Den enda gången det är tillåtet att fly är om det är en krigsstrategi. Taib. Att man planerar att komma tillbaka. Attackera starkare eller ledaren säger vi drar oss tillbaka och så vidare. Eller om fiender skulle vara mer än dubbelt så många. Då är det också tillåtet. Men generellt. Om det är yani jihad fisabilillah och det är slagfält och det blir hårt så ska du stå kvar. Du ska stå fast. För det är också en annan punkt att man kan inte fly från döden. Det går inte att fly från döden. Och det går inte att fly och ändra på ödet. Om det är bestämt att du ska dö idag så ska du dö idag. Det spelar ingen roll åt vilket håll du springer. Förstår ni? Och det finns exempel på det här. Profeten Muhammad a.s. När folket flydde under Uhud-slaget. Flydde han? Wallah, han stod kvar. Med 1, 2, 3 sahaba. Väldigt få. Och fienden var runt. Alhamdulillah, han överlevde, eller hur? Khalid ibn Walid. Som stred så många krig. Och var med i så många heta strider. De sa att när han dog så hade han sår på, eller sår, vad heter det? Ärr. På hela kroppen. Som han hade fått under hela livet. Från svärd och spjut och pilbåg. Hela kroppen var täckt med ärr. Men var dog han någonstans? På sängen. Hemma. Förstår ni? Så man kan inte fly från döden. Medan någon går och låser in sig i sitt hus. Han försöker klara sig undan kriget. Han kanske halkar på tvålen i toaletten och dör liksom. Eller hur? Vem vet? Han kanske dör av ett myggbett. Han får malaria och dör. Eller hur? Medan den andra personen blir skjuten 10 skott han klarar sig. Så stå fast på sanningen och vet att det som är skrivet är det som kommer att ske. Ja. Och sen så sa profeten alaihissalam och anfiq min tawlik ala ahlik. Och spendera från det du har på din familj. Den muslimska mannen är skyldig att försörja sin familj. Att försörja sin fru och sina barn. Att betala uppehälle när det kommer till boende och när det kommer till mat och när det kommer till kläder. Så har mannen den skyldigheten. Inte kvinnan. Utan mannen är skyldig att försörja i islam. Och här så sa profeten alaihissalam min taulik. Spendera min taulik. Och ordet taul betyder de pengarna som typ är över. Fadlu malika. Genom det du kan. Och Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt hur mycket mannen ska spendera i surat Talaq i vers 7. Det är också en fråga, hur mycket ska jag betala? hur mycket jag är skyldig att försörja min fru och min familj med. Du ska försörja så gott du kan. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةٍ. Alla säger att den som har fått bra ekonomiskt ska också spendera bra. Har du mycket, betalar du mycket. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Men den som har det svårt ekonomiskt, spendera så mycket han kan. Från det Allah har gett honom. Allah kräver inte mer av en själ än vad hon kan. Och Allah kommer efter svåra tider att underlätta. Så det finns ingen specifik gräns på hur mycket man ska spendera. Du måste betala 10 000 i månaden, 5 000 i månaden. Nej, du måste försörja. Du måste ge tak över huvudet, du måste ge mat, du måste ge kläder. Har du det bra ställt, du har en lön på 30, 40, 50 000, så måste du ge bra. Har du dåligt ställt och har en jättedålig inkomst, inte vet jag, 8 000 efter skatt eller någonting, alltså, du gör det du kan. Och kvinnan får ha tålamod. Förstår ni? Hon kan inte heller kräva att, mashallah, du har 8 000 i lön efter skatt, jag vill ha värsta bilen, jag vill ha värsta soffan, jag vill ha fin lägenhet. Det är inte heller schysst, utan hon får ha sabber tills Allah subhanahu wa ta'ala underlättar. Okej? Okay? Och det är också viktigt att männen vet att när han spenderar på sin fru, så är det faktiskt från det bästa som han spenderar. Det är den bästa formen av sadaqa. Är den maten du stoppar i din frus mun. Yani, att du betalar hyra, att du köper mat, du går till Willys ibland. Det känns kanske hårt, yani, som han alla ibland kvitto 1000 spänn. Eller hur? Tanka hela tiden och betala hyra hela tiden. Men du ska också veta att det här är från den bästa av sadaqa som finns. Det du spenderar på din familj och dina barn är från den bästa formen av sadaqa som du inshallah får belöning för. Så tänk inte att det är förlorade pengar, utan tänk att det är en investering i nästa liv. Taib. Och det är viktigt, för subhanallah, vissa man hör ibland om folk som är snåla. Bröder som inte vill spendera. Han vill sitta och spara på pengar och sen han vill tvinga sin fru att jobba och så vidare. Det är inte islamiskt att göra så här. Du har ingen rätt i världen att tvinga din fru att jobba. Utan du är den som är försörjningsskyldig. Om hon vill jobba, det är hennes val. Om du godkänner det så får hon göra det. På villkor av att jobbet är halal. Tayyib. Och sen så sa profeten al-Islam i slutet på denna hadith. Och lyft inte käppen från din familj. Och i en annan hadith, lyft inte käppen på din familj. Två helt olika. Lyft inte käppen från din familj. Och i den andra hadithen, lyft inte käppen på din familj. Yani, lyft inte käppen från din familj. Yani, visa din auktoritet att det är du som bestämmer. Taib. Den andra tolkningen, lyft inte käppen på din familj. Yani, brukar inte förbjudet våld på din familj. Okej? Okay? Och så sa han, wa akhifhum fillahi azza wa jall. Och skräm din familj med Allah azza wa jall. Och den här sista meningen är väldigt viktig, som Sheikh Abdurrazak nämner, när det kommer till uppfostran. Den bästa uppfostran är att lära familjen om Allah subhanahu wa ta'ala. Att frukta Allah, att älska Allah, att längta efter Allah, att sträva efter Allah och att ständigt vara medveten om att Allah ser dem. För ett fel som många gör när det kommer till uppfostran, det är att de kör den här med barnen. Om du inte ber får du ingen veckopeng. Jag såg dig. Gör inte om det här. Då ska du få se. Jag ska straffa dig och så vidare. Att det hela tiden är relaterat till dig. Att vi ser dig. Föräldrarna ser dig. Och du kommer få straff av oss. Världsliga straff och så vidare. Konsekvenser om du inte lyder oss. Det är vanligt, eller hur? Men okej, låt oss säga att du skrämmer barnen, du sätter skräck i barnen, du är värsta pappan och massa straff och du kommer inte få gå ut på så länge, du kommer inte få veckopeng på så länge, du kommer inte få godis och så vidare. Taib, vad händer om du reser bort 2 dagar och barnen är ensamma hemma? Vad händer med din uppfostran? De kommer släppa loss, eller hur? Och göra vad de vill, för pappa ser mig inte, eller hur? Så det kanske finns en rädsla för pappa eller mamma. Men om du inte är där så kommer det inte gynna. Eller hur? Ännu värre om du dör och du bara har uppfostrat barnen på det här sättet. Alltså, de kör loss och lever livet. Men om du har uppfostrat dem med Allah subhanahu wa ta'ala, som Luqman också lärde sin son, att vad du än gör så finns det här hos Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kommer att ta fram det på domedagen. Hur liten sak du än gör, Allah ser dig, Allah hör dig, Allah vet vad du gör. Och Allah kommer att ställa dig till svars på domedagen för det du har gjort. Om du inte ber min son, Allah ser det. Eller hur? Om du fuskar med wudu på toaletten, Allah ser det. Lär dem det här istället. Om du inte ber min son, du kommer inte gå in i Jannah. Om du inte ber min son, du kommer gå in i elden. Och i elden finns det de här och de här och de här och de här straffen. Om du gör de här sakerna, du kanske får Allahs vrede. Du får inte Allahs kärlek och så vidare. Min son, Allah ser dig. Min son, Allah hör dig. Min son, Allah vet vad du gör. Eller hur? Det här är den bästa uppfostran. För då kan du låsa dörren och lämna dem hemma. Och inshallah dem lyder Allah subhanahu wa ta'ala. I fruktan för Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är en väldigt viktig del när det kommer till uppfostran. Att man lär barnen att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Och sin fru också. Att man lär familjen att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Bygga upp den här medvetenheten om att Allah ser dem. Och att de kommer att stå till svars för det de gör i nästa liv. Vi går vidare till nästa hadith. I samma kapitel. Och det är en hadith som berättas från Abdullah ibn Amr. Där han sa att en man kom till profeten alaihi wasallam. Och han sa att jag kom till dig för att göra bay'a. En ed på att göra hijra till dig. Och jag lämnade mina föräldrar gråtandes. Och då så sa profeten alaihi salam, gå tillbaka till dina föräldrar och få dem att le eller skratta så som du fick dem att gråta. Och den här hadithen är sahih och den nämnde vi förra lektionen, eller? Ja. Och författaren nämner den i detta kapitel som vad? Kapitel att man ska vara god mot sina föräldrar så länge det inte är synd. Yani den här mannen hade inte fått tillåtelse att göra jihad eller hijra av sina föräldrar. Och det var inte heller en jihad eller hijra som var fardul ain. Så det betydde att han behövde föräldrarnas tillåtelse, vilket han inte hade. Och han lämnade dem och de grät, för de kanske var i behov av sin son. Och då så sa profeten alaihi salam att gå tillbaka och få dina föräldrar att skratta så som du fick dem att gråta. No. Sen så nämner författaren hadith Abdullah ibn Amr att en man kom till profeten alaihi wasallam och han ville göra jihad. Och då så sa profeten alaihi wasallam, lever dina föräldrar? Och då så sa mannen ja. Och då så sa han fafihima fajahid, gör jihad med dina föräldrar. Och denna hadith är också sahih. Det finns i Bukhari, Kitabul Jihad. Ja. Så här finner vi mashallah en av sahaba som kommer till profeten alaihi wasallam och han vill göra jihad fi sabilillah. Han vill offra sitt liv för att kämpa för denna religion. Men då så säger profeten alaihi wasallam, lever dina föräldrar? Och mannen säger ja. Och då så säger profeten alaihi wasallam, gå tillbaka och gör jihad med dina föräldrar. Den här hadithen bevisar att godhet mot föräldrarna är bättre än jihad fi sabilillah. Och det här nämnde vi också i första hadithen. Där Birrul Walidain nämnde förut jihad fi sabilillah. Denna hadith bevisar också att godhet och lydnad och hängivenhet till föräldrarna är en form av jihad. Det är den personen som kämpar med att vara god mot sina föräldrar, han är en mujahid. Det är en form av jihad att vara god mot sina föräldrar. Kan någon ifrågasätta detta? Nej. Det är klart och tydligt bevis här. Att profeten al-Islam han sa, gör jihad med dina föräldrar. Gör inte jihad med mig, gör jihad med dina föräldrar. Så det är jihad att ta hand om sina föräldrar. En fråga. Varför nämndes det som jihad att ta hand om sina föräldrar? Någonting svårt och jobbigt. Det kräver att man kämpar. Ni vet att ordet jihad kommer just från de här termerna att man kämpar, man gör uppoffringar, man verkligen yani, el-mukabada som heter på arabiska, dag in och dag ut så försöker man att ta sig igenom detta. För att Vissa goda gärningar i islam är tidsbegränsade. De är korta. Till exempel att fasta ramadan. Det är också en svårt gärning, men det är 30 dagar om året. Eller hur? Att åka på hajj beskrevs också som kvinnans jihad. Men det är också tidsbegränsat. Du får kämpa i 5-6 dagar, sen är det slut. Men när du kommer till föräldrarna, det är inte 5-6 dagar. Eller hur? Utan det är tills de dör. Och du ska kämpa i att vara god mot dina föräldrar. Att ta hand om dina föräldrar. Att aldrig trotsa dina föräldrar. Att inte vara olydig mot dina föräldrar en enda gång. Att aldrig höja rösten mot dina föräldrar. Att aldrig säga nej till dina föräldrar. Att alltid spendera för dina pengar på dina föräldrar. Trots att du kanske själv behöver dessa pengar. Allt det här kräver uppoffring. Det kräver att du kämpar, eller hur? Det är inte lätt. Så därför är det en form av jihad. Att du gör detta dag in och dag ut. Mashallah. Vi går vidare till nästa kapitel. Kapitel den vars föräldrar lever men han går inte in i paradiset. Den vars föräldrar hinner bli gamla och detta ändå ej träder honom in i paradiset. Ni kommer förstå här. Föräldrarna är en dörr till paradiset. Föräldrarna är en dörr till paradiset. Taib. Att ta hand om sina föräldrar och att vara god mot sina föräldrar är någonting som kommer rädda dig från elden och ta dig in i paradiset. Här så nämner Imam al-Bukhari de personerna som missat den här chansen. Deras föräldrar lever. De kunde ta hand om dem, men de struntade i det. Och missade att gå in i paradiset. Och får istället gå in i elden. Som han hade. Och vad är beviset på det? Det är hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där profeten alaihissalatu wassalam sa: Ragima anfuhu, ragima anfuhu, ragima anfuhu. Typ, vilken förlorare. Eller skam. Skam, skam. På vem? Sa sahaba. Han sa den vars föräldrar eller en av dem hinner bli gammal medans personen lever. Men trots detta så hamnar han i elden. Så han sa här rarima anf. Och ordet rarima anf betyder ordagrant må han få smuts eller jord på näsan. Det är ett uttryck som araberna använder för förnedring. Må han, eller han är förnedrad. Yani när du trycker ner en persons person i gegga till exempel. Han är förnedrad, eller hans näsa fylls med gegga. Det är det som uttrycket kommer ifrån. Rarima anf. Yani förnedrad. Eller skam. Profeten Asam gjorde här dua. Att han ska vara förnedrad, han ska vara förnedrad, han ska vara förnedrad. Och då så säger sahaba, vem är Rasulullah? Inte bara för kunskapens skull, utan a'udhu billah, att vi ska vara från dessa människor. Ja, vad är det för dålig egenskap som vi måste skydda oss ifrån? Och då så sa han, den personen vars båda föräldrar, eller en av dem, hinner bli gammal i hans sällskap. Men trots detta så går han in i elden. Vad menas med detta? Ja, personen lever samtidigt som sina gamla föräldrar. Båda två eller en av dem. Och han nämnde här gamla föräldrar. För när de är gamla så är de i störst behov av barnens hjälp. Taib. Så han var här skyldig att hjälpa sina föräldrar. Båda eller en av dem. Och det här skulle ha fått honom in i paradiset. Men istället så kommer han att gå in i elden. För han var olydig mot föräldrarna. Han struntade i föräldrarna. Och nonchalerade föräldrarna, så han kommer att gå till elden. Så den här hadithen bevisar att godhet mot föräldrarna är en väg in i paradiset. Men mashallah, du har den här chansen att gå in i Jannah. Ibland man tänker Jannah, jag måste åka på jihad, jag måste gå till moskén, göra salah, jag måste memorera Koranen. Ja, det finns många saker som leder till Jannah. Men att man kanske glömmer bort den här att subhanallah, dörren till Jannah är i mitt hem. Därför en man kom en gång till profeten al-Islam. Han nämnde någonting. Och så sa profeten al-Islam, lever din mamma? Han sa ja. Han sa ilzamha fa innal jannata inda aqdamiha wa fi riwaya tahta aqdamiha. Han sa håll dig till din mor, yani ta hand om din mor, för sannoliken så ligger Jannah vid hennes fötter eller under hennes fötter. Yani gå ta hand om din mamma, för Jannah ligger vid hennes fötter. Yani vill du till Jannah, ta hand om din mamma. Så ibland man glömmer bort det här. Det kanske inte ses som salah, dhikr, Koran, att stå och diska, laga mat, dammsuga, gå till Willys och köpa mjölk. Men som handlar om det är det som din mamma behöver, då är det det som du ska göra. Förstår ni? Och självklart också, du ska göra dina plikter som muslim. Men just att det här är en av de kanske lättaste vägarna in i paradiset. Att ta hand om sina föräldrar. Det ska man inte glömma bort. Vi går vidare till nästa kapitel, kapitel 12. Kapitel att man inte får be om förlåtelse för sina icke-muslimska föräldrar. Kapitel att man inte får be om förlåtelse för sina icke-muslimska föräldrar. Och författaren nämner där hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Där han nämner Allah subhanahu wa ta'alas uttalande. Om en av dina föräldrar eller båda uppnår hög ålder i din vård, så ska du inte vara otålig och säga uff till dem till slutet på versen. Han säger att de här verserna förklaras eller begränsas eller förklaras av versen i surat al-Bara, i surat al-Tawbah. Det är inte passande för profeten eller de troende att be om syndernas förlåtelse för avgudadyrkare, även om det skulle vara deras närmaste släktingar, efter det att det har klargjorts att de är eldens folk. Surat al-Tawbah 114. Och denna athar är Hassan. Så här nämner Ibn Abbas radiyallahu anhuma beträffande versen i surat al-Isra, där Allah subhanahu wa ta'ala beordrar människan att vara god mot hennes föräldrar. Att om en av dem eller båda blir gamla i en sällskap, så ska man inte säga uff till föräldrarna. Man ska inte vara olydig eller höja rösten, utan man ska tala med vänliga ord till dem. Och man ska vara ödmjuk. Och man ska be att Allah ska ha rahma över dem. Till slutet på versen. Så han säger att den här versen är upphävd. Eller att den förklaras av versen i surat al-Tawbah. Att man inte ska be om förlåtelse för de icke-troende. Vad är det han menar här? I versen i surat al-Isra så säger Allah att man ska tala väl till föräldrarna. Och man ska göra dua att Allah ska ha rahma över föräldrarna. Okej? Okay? Han säger att den här versen begränsas då, eller förklaras av den andra versen, att man inte ska be om förlåtelse för icke-muslimer. Så vad är slutsatsen? Generellt så ska en muslim göra dua för sina föräldrar. Att Allah ska förlåta dem. Man ska göra dua generellt att Allah ska förlåta alla muslimer. Att Allah ska ha rahma över alla muslimer. Och mer specifikt sina föräldrar. Okej? Okay? Men man får inte göra dua att Allah ska ha rahma eller förlåta ens icke-muslimska föräldrar. Och det här är både när de lever och när de har dött. Så får man inte be om förlåtelse för icke-muslimer. Vilka de än är, även om det skulle vara ens egna föräldrar. Den här versen, att man inte får be om förlåtelse för icke-muslimer, den sändes ner gällande vem? Gällande vem? Vem? Abu Talib. Profetens farbror, alayhi salam. Och ni vet ju att han hjälpte profeten jättemycket, eller hur? Abu Talib i Mekka. När han låg på dödsbädden så satt också Abu Jahl och vissa från Kuffar där. Och profeten, alayhi salam, han sa, säg la ilaha illallah. Så kommer jag att försöka medla för dig på domedagen. Och då så sa kuffar, ska du lämna religionen av din pappa? Av dina förfäder? Och de höll på fram och tillbaka. Tills Abu Talib sa, jag är på religionen av mina förfäder. Jag dyrkar statyer, och så dog han. Och då så sa profeten, jag kommer att be om förlåtelse för dig så länge jag inte förbjuds. Och då så sände Allah ner den här versen. Att det inte är tillåtet för profeten eller de troende att be om förlåtelse för de icke-troende. Så man gör inte dua att Allah ska förlåta eller ha rahma över kuffar. Utan om man gör dua för kuffar så gör man dua att Allah ska vägleda dem. Okej, att Allah ska vägleda dem. Om det är dina föräldrar eller någon annan så gör man ständigt dua att Allah ska vägleda dem. Allah ska upplysa vägen för dem. Allah ska visa dem sanningen och så vidare. Och man ber då inte för att Allah ska förlåta dem. Jag ser att ni är trötta. Vi avrundar här och vi fortsätter inshallah nästa vecka. Wassalamu alaikum.